välkomna till Milan Sverige podcast del 6. Jag heter Dennis Kesen och med mig idag har jag redaktionsansvarig Ola Lindholm.
Hej.
Och skribent David Vukovic.
Tjena.
Och inledningsvis skulle vi vilja välkomna hem Ola från sin resa med Milan Club Svezia.
Tackar.
Jag skulle vilja att du berättar lite om din resa, Ola. Några höjdpunkter, så lite kortfattat.
Ja, vi var ju där och såg då när Milan spelade hemma mot Fiorentina. Och alltså jag måste ju ändå nämna matchen och så, men även om man liksom, om man bortser ifrån från matchen i sig, som där Milan gjorde en helt oduglig insats enligt mig, så alltså hela det här liksom, det här runt omkring, alltså arrangemanget, supportrarna, stämningen, alltså den är fantastisk, är den. Alltså den måste upplevas någon gång av alla milanistas. Det måste den verkligen. Alltså det är helt otroligt. Och det där var tredje gången som jag var där nere, och jag får fortfarande liksom alltså rysningar så fort jag liksom kommer innanför liksom arenan och ser liksom publiken och allt det här. Så det är fantastiskt. Sen så var det då, vi var ju på Milanello, Milans träningsanläggning som ligger strax utanför Varese, som är, vad ska jag säga, en förort till Milano. Det ligger en bit ifrån, gör det. Väldigt roligt, alltså också vet du, att träffa spelare som kommer ifrån träningen. Vi stötte ju bland annat på dessutom Shevchenko, som är före detta spelare för Milan, och en av anledningarna till att jag personligen började heja på Milan då. Så det var också väldigt roligt, måste också upplevas någon gång. Det är helt fantastiskt, särskilt när man träffar sina favoritspelare. Och sen så mötte vi även Milans framtid då, eller hur man nu ska säga, Hashim Mastour, som just nu är 15 år då, och spås en lysande framtid inom fotbollsvärlden. Vi fick ju då, det var också ute i Varese, han spelade mot Varese då med sitt Milan, där han spelar med det laget som är ett år äldre, ska det vara, han är ett år yngre. Han gjorde ett mål den matchen dessutom. Visade alltså flera tendenser till liksom att de här individuellt tekniska numren som liksom vi förhoppningsvis ska få se mer av i framtiden. Och sen fick vi även fota med honom, och jag fick posa med Milan Club Svezia tröja och allt sånt här. Så det var väldigt roligt, var det.
Ja, det låter som en rätt perfekt resa. Eller?
Ja, förutom då resultatet i matchen. Men
ja,
annars så var det, ja, som sagt, rekommenderar till alla som liksom hejar på Milan, åk ner till Milano någon gång. Gör det.
Mastour la väl även upp bild på er tillsammans med honom på sin Twitter och tillägnade sitt mål till Club Milan Svezia.
Ja, det stämmer bra det. Och det uppskattas ju mycket från våran sida. Liksom att vi uppmärksammas utav då den här gången vi spelar, men det även liksom når ut i media. Alltså nu har ju liksom alla som följer Mastour på Twitter då, har ju liksom sett oss. Så det är liksom då breddar vi liksom att fler och fler liksom vet vilka vi är, så att vi blir större och större.
Facebook också för den delen.
Ja,
ja. Och det är stort, alltså, ja, det är riktigt stort faktiskt. Ja, men något som är lite mindre kul och lite mindre perfekt, mina kära vänner, Barça Milan, senaste CL-mötet på Camp Nou. Det är nog rätt svårt att missa hur matchen gick. Matchen slutade 3-1. Enligt mig personligen borde den slutat 1-1, om man ser på vissa frågetecken, som enligt vissa var en total katastrofal straff som verkligen inte stämde, och enligt andra var en 100-procentig straff. Det var det för, alltså Barsas första mål då, som Neymar gjorde. Som Neymar orsakade straffen. Messi nätade ju straffen. Och det andra målet då, där man menar att det var en, där vissa med att det var en solklar offside och vissa med att det inte alls var offside. Grabbar, vad tycker ni om matchen?
Ja, precis som du säger, vissa tycker ju att Abbat river ner Neymar, vilket för mig är helt obegripligt. Abbat håller en hand på Neymars arm och Neymar flyger som en fågel i straffområdet och får en straff. Jag är inte alls förvånad att Barca får straff. Det händer alltid så där varannan match. Sen andra målet var ett... jag har inte tittat på så mycket repriser. Den enda reprisen jag har sett är att Busquets var offside. Men sen hur pass bra linjedomaren såg honom vet jag inte. För sen kan ju... Det var många spelare i vägen. Men att det var en solklar offside, det är det ju. Men sen hur pass bra linjedomaren såg det, det vågar jag inte kommentera. Men offside var det. Och precis som du säger så borde matchen slutat 1-1. Och det är självklart tråkigt när det blir så här. Liksom vi har spelat riktigt bra mot Barca hemma på San Siro, men mindre bra på Camp Nou.
Jo, ja. Och alltså något jag helt ärligt ändå blev nästan lite överlycklig över, det var just att det kanske inte var Kakas mål. Enligt mig var det Kakas mål. 3-1, det där enda målet Milan fick då, när Kaká otroligt snyggt bara gick igenom på kanten, avancerar, avslutar via Piqué då, går in i mål. Jag skrek verkligen.
Men det visar ju att Kaká fortfarande har kvaliteter från 2007-2008 i kroppen, alltså att han fortfarande besitter de tempoväxlingarna och den bollkontrollen. För när ni Milan Sverige och Milan Klubbs resa var på plats, så var Kaká helt klart bäst på plan. Och han var ju väldigt bra även mot Barca. Och det visar ju på att Kaká köptes inte bara till Milan för att finansiera och sälja tröjor, utan Kaká köptes till Milan, eller kom gratis till Milan ska jag säga, för att han är en bra fotbollsspelare. Och det är han fortfarande. Och jag tror att det var det som behövdes för Kaká. Han kände sig inte hemma i Real Madrid, och han kände sig inte liksom älskad i klubben som han är i Milan. Flera tusentals fans välkomnade honom hem till Milano, och han känner sig hemma nu. Och då är det klart att han presterar så bra som han gör.
Jag kan ju också säga det liksom, jag som liksom såg han på plats, alltså han har ju inte bara värvats in för sina liksom egenskaper som fotbollsspelare. Vi ska även ha klart för oss att Kaká kommer nog troligtvis inte bli bäst i världen igen. Däremot så har han ju liksom spelegenskaper som vi har sett. Men framförallt, och som blev väldigt tydlig på plats, det var ju det att Alltså hans inställning liksom, det är att han var liksom sur så fort laget förlorar bollen. Han är på och manar på sina liksom medspelarna, på och manar på publiken. Han försöker få igång alla, och framförallt så visar han själv liksom, när han driver bollen och så vidare liksom, att han vill. Han är så långt ifrån liksom nonchalans som man kan komma. Och det är just det som behövs just nu i Milan.
Men det är just han och De Jong som, alltså, som visar vilja i laget nu liksom, mot anledningen till att Balotelli bänkades mot Barcelona, det var ju, eller så som jag upplevde i alla fall, det var att han var för nonchalant och alldeles för främst dålig form, men att han var så nonchalant och slet inte för laget. Alltså Kaká och De Jong gjorde det båda de här matcherna, och anledningen till att Milan inte blev totalt förmjukade på San Siro mot Fiorentina.
Ja, alltså jag måste även säga det att liksom att jag tyckte att det var rätt beslut utav Allegri att bänka Balotelli i den matchen mot Barca. Han hade ju det skälet, sa han ju själv, att liksom att Robinho och Kaká har ett bättre samarbete. Men jag vill även tro liksom att Balotelli, han har inte visat att han liksom ska vara i startelvan för tillfället. Han besitter egenskaper som kanske borde placera honom i startelvan, men han besitter just nu inte inställningen och mentaliteten för det. Så det tyckte jag faktiskt var ett uppsving utav Allegri, att han vågar bänka Balotelli också.
Det är synd bara att vi inte har Pantini skulle jag vilja säga. För att jag tror att Pantini hade varit en perfekt spelare för just den matchen mot Barcelona. En riktig måltjuv. Just Matri och Robinho. Robinho i och för sig var väldigt bra mot Barca hemma. Och visade där bra samarbete med Kaká. Visade på att han fortfarande kan. Men vi behöver just en målskytt som liksom kan göra mål när han får läget. Och där skulle jag vilja ha Pantini, som Balotelli är i dålig form nu. Eller El Shaarawy.
Definitivt. Alltså jag tror att Milan faktiskt alltså skulle må väldigt bra av liksom, när båda kommer tillbaks. Definitivt. För de har alltså kvaliteter, de har inställningen återigen för att liksom lyfta det här laget liksom ur det här bottenträsket som de har hamnat. Eller åtminstone hoppas jag det, ska jag tillägga.
Ja, det är bara hoppas att El-Sharawi, när han kommer tillbaka, gör succé som i fjol. Men jag har väldigt svårt att se att Milan ska kunna resa sig och göra en sån återupphämtning som förra säsongen. Det jag tror det är att vi ska kunna fighta som en Europa League-plats. Och jag vill inte liksom vara negativ eller så just nu, men jag är realistisk. Alltså det känns väldigt svårt att vända på det här. Och då tycker jag nästan det är bra att man har ett mellan, alltså att man har ett sånt här år där man, där det går lite sämre, och sen nästa år, precis som Patrik sa i förra podcasten, att att Milan kanske inte kör Europaspel nästa säsong, precis som Roma, och endast fokuserar på ligan. Och då eventuellt har man förstärkt laget lite extra och kanske kan till och med fighta som Scudetto nästa år då, om vi endast fokuserar på ligan.
Jag ska vara helt ärlig alltså. Enligt mig, alltså Milan är Champions League. Champions League är Milan. Jag har hört det, alltså man hört det från många spelare som inte, alltså de, som inte bara är Milan. Carlos Puyol sa det själv också. Ett Champions League utan Milan är inte Champions League. Och jag, alltså jag håller med honom till 100. Missar Milan Champions League spelarna säsongen, som inte skulle vara allt för chockande med tanke på hur det ser ut idag, så skulle jag absolut inte vilja spela Europa League. Inte alls. Jag missar hellre också Europa League. Alltså att att vi missar all sorts Europaspel.
Ja, precis.
Och fokusera på ligan som du sa. Coppa Italia också. Och främst, först och absolut främst, få ledningen att vakna. Få dem att se. Alltså det är nog fel. Alltså någonting stämmer inte.
Nej. Och det du säger med ledningen, det såg, det känns som att vi har en ledning där alla vill olika. De vill inte samma, alltså alla vill åt olika håll. Och det märkte vi ju på Camp Nou. Barbara Berlusconi och Galliani, alltså de sa inte ett ord till varandra på hela matchen. De satt bredvid varandra. De jobbar för samma förening eller samma klubb. De jobbar för att få Milan må bra, så bra som möjligt. Men de sitter bredvid varandra i 90 minuter. Ja, 90% och säger ingenting till varandra. Vad är det för samarbete då?
Jo, det är intressant att du tar upp just Barbara och Galliani. För ja, aktuellt nu, de senaste dagarna, allt man har hört om liksom Milan i media och nyheter är ju just Barbara mot Galliani. Ja, enligt de senaste rapporterna och ryktena så verkar det ju som att det står mellan Barbara och Galliani om den rollen de besitter liksom. Och Berlusconi ska alltså komiskt nog välja mellan sin egen dotter eller sin högra hand, sin liksom trognaste. Så jag vet inte själv, helt ärligt alltså, det låter skumt. Och jag vet inte om jag riktigt tror på det, för det känns rätt överdrivet. Men om så är fallet så kanske. Och om jag själv skulle välja, skulle jag verkligen alla dagar i veckan välja Galliani. Jag tycker helt ärligt, så mycket skit som Galliani har fått, det är inte Gallianis fel. Alltså jag tycker att Galliani, som Ancelotti sa, är Cristiano Ronaldo av direktörer. Han är den absolut bästa. Han gör de här mirakelvärvningarna för mirakelsummor. Och då kommer folk självklart säga, Matri för 12 miljoner. Ja, men den där värvningen känns som Allegris värvning rakt av. Känns verkligen som Gallianis. Vilken annan direktör skulle kunna hosta fram Mario Balotelli för 20 miljoner? Det är sjukt.
Ja, precis det du säger. Jag vill säga att Berlusconi är mannen med pengarna, och det är han som liksom ger Galliani en summa pengar som han kan spendera för. Och Galliani gör det bästa han kan för de pengarna. Och liksom hela januarifönstret så satt Manchester City och väntade på att Milan skulle höja deras bud. Istället satt Galliani kvar med samma 20 miljoner bud hela tiden. Ja, 20 miljoner euro då. Och då säger City, vi vill ha 40. Nej, Galliani, här, vi är bara 20. Och Balotelli vill ju inte kvar i City. Han vill ju inte det. I alla fall vad jag har läst i media och sånt. Och då är det klart, vill en spelare inte vara kvar i en klubb, då vill klubben sälja honom. Men eftersom ingen annan verkade vara intresserade, och Milan bara sitter med samma bud hela tiden, då är det klart att City måste gå med på det till slut. Men hade det varit, vi säger, vi tar Florento eller Real Madrids klubbpresident. Han hade ju liksom gett 40 miljoner direkt för att han har så mycket pengar. Och han tänker inte att han har de pengarna och då ger han dem direkt. Men liksom Galliani spelar ju ut korten smart här och bara väntar till City ska gå med på att på 20 miljoner budet. Och det är fantastiskt smart utav Galliani. Så all skit han får, det är fel, precis som du säger. Det är riktigt fel.
Men det är det att, alltså, för mig personligen, alltså, jag har en sorts hatkärlek till Galliani. Som du säger, alltså, den här värvningen av Balotelli, alltså, det är bara det är ju nästan nämnt och värt att nämna i historieböckerna. Men vi ska även liksom komma ihåg att han har värvat andra spelare som verkligen inte har gjort succé. Alltså, behöver jag ens nämna liksom, som Touré till exempel, gjorde han någonting överhuvudtaget i Milan? Eller nu som så sent som senaste transferfönstret, det här, hela den här Honda-affären, där han liksom körde kanske samma taktik som jag körde liksom med Balotelli, men då vägrade liksom Moskva sänka liksom sitt krav liksom i pris, vilket slutade då med att Honda stannade kvar. Nu verkar det ju som att man kommer i januari, men då ska vi glömma, då ska vi inte komma ihåg, eller ursäkta, då ska vi inte glömma att han har ju missat halva säsongen, en halv säsong där han kunde ha gjort nytta i Milan. Istället så liksom får han sitta kvar uppe i Ryssland och liksom vänta till januari, istället för att vi ska liksom lägga ut 1 miljon till för att liksom kunna få hit honom direkt.
Det är lite som visar på att ledningen vill olika. Eftersom att Honda var prio 1 i augusti, eller i juli och augusti, och vi tydligen hade pengar för att köpa Honda, då förstår jag inte, alltså, 1 miljon, det är så sjukt lite i detta sammanhang. Och då istället, alltså, Galliani tror jag absolut inte ville ha Matri, utan det var nog Allegri och Berlusconis värvning tillsammans. Och då visade det sig att vi har ju 12 miljoner. Och då förstår jag inte varför vi inte bara kunde lagt 1 miljon på Honda. Och det tror jag inte att Galliani inte ville, utan det visar att då vill ledningen åt olika håll. Han hade mycket väl kunnat lägga 1 miljon till om ledningen bara hade velat samma sak, tror jag.
Nej, jag tänker inte som...
Just det, jag menar, ska vi förändra om, göra om i ledningen, då måste vi liksom göra så att, alltså, vi måste ha en ledning som tycker likadant.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte precis som Ola. Alltså, enligt mig, som sagt, så är Galliani absolut bäst i det han gör. Men självklart har han gjort lite, alltså, vissa värvningar har varit lite såhär, va? På riktigt, så är det ett skämt? Någon jag minns liksom som bäst, som var verkligen såhär, alltså, jag skämdes, det var Tai Taiwo från Frankrike. När man värvade från franska ligan. Och det första, alltså, det första Galliani sa när han var officiell, han sa, vi har värvat Frankrikes bästa vänsterback. Och jag var okej, skönt. För den där vänsterflanken har varit riktigt, riktigt, riktigt dålig ända sedan vi förlorade Maldini. Och ja, så när han kom, och jag ska vara ärlig, jag hade aldrig sett den här grabben spela. Så när Galliani informerar mig om att, eller informerar mig, det går ut med att vi har värvat Frankes bästa vänsterback, då blir jag skitglad. Och handen på hjärtat, Taiwo var nog den sämsta vänsterbacken Milan haft, alltså, någonsin, vad jag vet, efter Mesba. Det är vad jag tycker i alla fall.
Ja, sen ska man ju inte glömma när han värvade Robinho och Zlatan. Det var ju, alltså, om jag tror det var samma dag eller dagen efter varandra. Men alltså, att lyckas med en sån värvning, då Robinho var ju högst, alltså, väldigt, väldigt bra då. Det ska man ju komma ihåg. Han var ju inte en dålig spelare, utan den säsongen gjorde han lika många mål som Zlatan och Pato, 14 stycken. Och då var ju Robinho en bra spelare. Hade han värvat Robinho idag då, alltså, från, vi säger, vilken klubb som helst, hade man värvat Robinho idag, så hade inte det varit en toppenvärvning. Men att den, alltså, den perioden får Zlatan och Robinho, det är riktigt, riktigt bra gjort av Galliani. Och precis som Balotelli-affären, så väntade han tills Barca bara gick med på hans låga bud. Han gjorde exakt likadant i Zlatan-affären.
Och ännu en sån där värvning då, som du säger, David, som jag också blev otroligt positivt chockad över, det var säsongen därpå, efter vi hade vunnit Scudetto. Det var det här Mr. X-snacket med Hamsik och med allt det där. Jag vet inte, det var många spelare som ryktades på väg till Milan. Och sen så sista minuterna sitter jag hemma. Jag bokstavligt talat misshandlar uppdatera knappen. Och sen så blir det officiellt sista minuten i en kärs för fönsterstängen. Milan har värvat en mittfältare och jag förväntar mig ett stort namn där Milan har pungat ut 40 miljoner för det ska bli vinst i ligan igen. Och så ser jag ett namn, alltså han har aldrig hört förut, Antonio Nocerino. Alltså jag kastade, jag blev så jävla sur, jag skrek, det var helt otroligt. Och liksom, vad var summan på? Det var inte mycket alls, det var typ en halv miljon om inte en miljon. Alltså jag kan ha fel med summan, men det var verkligen små pengar. Och jag blev så jävla sur, jag bara, men skämtar du eller? Och säsongen drar igång. Och Nocerino, alltså, stänker in mål efter mål efter mål. Och det är balja på balja på balja.
Och det är hattrick.
Ja, och det är hattrick, precis. Och det var helt så, jag bara, nej, det är sjukt alltså. Och med tanke på vad han värvades för, var det absolut värt det. Det var något helt otroligt. Och även där, alltså, det är också en grej så här, i mina ögon, som bara Galliani kan göra. Alltså det var riktigt så, det var en Galliani grej och jag var evigt tacksam. Något som värt kommentera, det är dock Nocerinos prestationer idag. Det är något helt annat.
Något som, precis som du säger, jag satt förra transferfönstret, alltså förra säsongen, och alltså det känns varje sommar som går så är det så otroligt mycket snack kring Milan. Alltså de ska värva Hamsik, de ska värva Schweinsteiger, snackar det om den säsongen som du snackade om nyss. Alltså det snackas verkligen om vilken spelare som helst. Det skulle inte förvåna mig om det kommer upp i januari att Milan har ett bud på Lionel Messi. Alltså det kommer verkligen rykten som är helt absurda. Men vi alltså säljer Cassano plus 10 miljoner för Patini. Och jag alltså bokstavligen kokade över den värvningen. Alltså jag var helt förbannad på Galliani. Jag tänkte, vad gör idioten? Vill han att vi ska vinna ligan eller att vi ska komma sist? Alltså byter bort spelarna som hade varit bland de bästa säsongen innan mot en halvbra spelare från rivalerna. Plus att du ger dem 10 miljoner. Det är något som en idiot skulle göra. Jag tar tillbaka allt jag sa då, Galliani. Jag tar tillbaka varenda ord. För Pazzini är idag en av mina absoluta favoriter i dagens Milan. Och hans debut, hattrick mot Bologna, det var helt fantastiskt.
Ja. Men men nog om historia och Gallianis upp och ner. Om vi ska snacka lite framtid. Eller lite och lite. Imorgon faktiskt. Då ställs vi mot Kiev på bortaplan. Och vi är en grov vi är en riktigt, riktigt formsvacka. Men dock tror jag faktiskt på 3 poäng. Ja, jag vet, jag har sagt det förut. Jag trodde på 3 poäng mot Fiorentina också. Men så blev inte fallet. Grabbar, vad tror ni om den matchen?
Ja, vad ska man säga? Balotelli blev ju väldigt onödigt avstängd den här matchen. Med tanke på sin dumma tackling mot Fiorentinas målvakt. Så det blir väl Robinho på topp imorgon. Eller Matri. Eller något sånt. Eller om man kör båda två. Och så Kaká kanske släpar bakom dem. Men i alla fall, vi har ingen Balotelli. Och som jag sa förut, så har vi ingen riktig målskytt då. Med tanke på att varken Matri eller Robinho har levererat. Så vi får hoppas på lite Kaká Magic där fram. Men Kiev och med eller utan Balotelli, så är det ett lag vi ska ta alla dagar i veckan liksom. Vi har Montolivo, vi har De Jong, vi har ett bra mittfält, vi har även Pauli. Och sen har sagt om Kaká får spela, eller nej, Kaká kommer ju få spela. Men så ja, jag tror på 3 poäng, 2-1 i Milan.
Ja, alltså, jag tror också att Milan ska vara favoriter i den här matchen att ta 3 poäng. Det ska de absolut vara, oavsett ifall Balotelli spelar eller inte. Det som jag önskar mig kanske desto mer, det är att jag vill se en plan, jag vill se en tanke ute på planen. Vad ska vi göra? Och det måste jag även, alltså, ta det för vad det är. Alltså, jag måste ge ändå Allegri beröm för det liksom han gjorde mot Barcelona. Han vågade liksom bryta mönstret, han bytte formation, han kollade liksom, okej, vad är det vi måste göra här och här, Och liksom, han tog aktiva beslut, alltså han hade en plan. Det hade han inte mot Fiorentina i matchen innan. Och jag, det är det jag vill se nu i nästa match mot Kiev. Alltså jag vill se en plan för liksom, hur ska vi liksom på bästa möjliga sätt ta oss igenom den här matchen liksom, och göra det så bra som möjligt. Sen ifall det faller ut bra eller inte, det låter jag vara osagt. Men jag vill se liksom en tanke bakom det som både ledare och spelare gör när det väl blir dags för match.
Inte som mot Fiorentina.
Precis, inte som mot Fiorentina, tack.
Ja, det är ju det är liksom matchen mot Keo. Men alltså, ja, vi nämnde ju det här lite innan. Alltså som sagt, liksom Serie A, alltså nu till säsongen tar slut, så tror jag faktiskt att ja, jag hoppas självklart på en tredje plats, och jag tror att det är möjligt. Men om det skulle fortsätta som det gör idag, då hoppas jag verkligen på att om vi missar CL, då ska vi missa EL också.
Men det är precis som du säger, antingen så kommer vi trea, eller så missar vi Europa League, eller trea uppåt, eller så missar vi Europa League. För att alltså, jag vet att Ola sa i förra podcasten att just att man får spela i Europa, man, när man spelar Champions League sen igen, så kanske man är bra sidad istället för att kanske vara tredje sida eller någonting, eller vad man nu skulle kunna bli. Jag har inte så jättestor koll på hur det fungerar där. Men samtidigt, vi ser på Roma, de har ju liksom legat i mitten av tabellen 2-3 säsonger nu, och nu den här säsongen får de en rejäl urladdning och spelar fantastisk fotboll. Och alltså det, dels för att de inte spelar i Europa, att alltså de är inte överbelastade, och dels för den nya tränaren. Men alltså jag tror att Milan skulle må bra av ett år. Självklart vill jag se Milan spela Champions League, men samtidigt så tror jag Milan ändå skulle må bra av ett år utanför Europa, med tanke på den här generationsväxlingen vi håller på med nu. Och när man är i generationsväxling, så kan det vara bra att få ett lite sämre år och låta de yngre spelarna ta för sig. Alltså jag skulle gärna vilja se Cristante spela sådana matcher som imorgon. Visst, nu är vi lite pressat läge, absolut, men alltså man vill ändå se de yngre spelarna ta för sig. Och det tror jag man skulle må bra av, Milan, att ge de yngre spelarna chansen lite oftare.
Jag tror på, om vi nu ska kolla liksom fortsatta säsongen, antingen så hoppas jag på, vet du, succé eller katastrof. Och om jag får förklara dem liksom, så alltså att alltså att om Milan gör säg, en halvdan säsong, säg att vi går liksom till Europa League, säg att vi liksom ändå lyckas rycka upp och så komma runt femma, fyra där någonstans. Alltså då tror jag ändå att liksom ledningen kan skylla på liksom så, ah, men vi liksom, vi ryckte upp oss när alla skadorna kom tillbaka, eller så när alla blev friska igen efter skadorna, och sen alltså då kan man fortfarande leva vidare på det här som man har gjort. Däremot om man nu lyckas knipa den här tredje platsen, man visar liksom ett spel som lovar mer, sig att vi går långt i den Champions League-turnering som nu håller på, då visar det ändå liksom att det kanske var skadornas fel, eller liksom att nu har alla spelare börjat liksom tänka rätt igen. Om vi går mot andra hållet, så att det blir den här katastrofen, alltså att vi missar till och med liksom Europa League, att liksom vi gör det dåligt ifrån det lite spelmässigt, ledningen fungerar och så vidare, då tror jag att det finns en större liksom ett större engagemang, och liksom alltså att vi gör ändringar. Alltså fast, att vi gör ändringar i ledningen, i tränarstaben, kanske att Allegri får gå och så vidare. Då tror jag att det finns större möjlighet för det.
Samtidigt, jag håller med dig till fulla, alltså att antingen en bra säsong eller en katastrof, inget där mitt emellan. Men om vi skulle göra en katastrofsäsong och vill göra en bra säsong nästa säsong, alltså, vi kommer liksom inte få in de här stjärnnamnen. Hade vi gjort en bra säsong från början och alltså, slutat tvåa, trea, något sånt där, så hade vi liksom nästa säsong med att köpa in de här lite bättre spelarna, de här bättre mittbackarna. Men alltså, tänker de så här, jag spelar i ett topplag i Premier League, vill jag verkligen gå till ett mittenlag i Serie A? Eller nu är inte ett mittenlag i Serie A, men ett lag i Serie A som verkar gå neråt, alltså en kurva som pekar neråt. Det tror jag inte det är särskilt många. Det är väl egentligen reserver eller sådana som inte får speltid. Men det är ju sådana vi egentligen har för mycket av där bak. Sacardo, Bonera, Mex, Mexessi eller helt okej ändå. Men vi vet ju att han ibland kan göra idiotiska saker. Vi har ingen världsback och vi kan inte få en världsback så länge vi håller oss alltså i en kurva som pekar neråt. Vi måste gå uppåt. Vi måste gå till en kvartsfinal i Champions League. Och vi måste varje säsong egentligen ta en Champions League-plats för att kunna locka de här större namnen.
Mm, och det är det jag menar också liksom, att så länge vi liksom presterar halvdant, då tror jag inte så mycket kommer hända. Alltså, vi måste liksom visa antingen att vi är på uppgång, för då kommer liksom, då kommer spelarna komma som liksom, som vi vill ha hit. Eller så att då liksom hamnar vi liksom i det här liksom mittenträsket där vi inte kommer liksom varken till Champions League eller Europa League. Vi åker inte ner i Serie B förhoppningsvis. Jag hoppas verkligen inte det. Men då får man helt enkelt liksom ta tag i det här och liksom bygga om ifrån grunden istället. Alltså Milan är fortfarande ett starkt namn ute i Europa just på grund av vår historia. Och då kan vi även locka liksom, speciellt tror jag, de här unga spelarna som alltså som vill ta chansen mera istället för att förlita oss på gamla rävar. Och sen då självklart som jag nämnde förut, alltså att vi kan bygga om framförallt i ledningen alltså, och få in personer som kan röra om lite i grytan helt enkelt, så kan liksom åstadkomma en förändring, en ändrad mentalitet och framförallt kanske ett tydligare mål liksom, vart ska vi? Just nu känns det inte som det finns i Milan.
Nej, det du har rätt att säga. En grej som jag dock väldigt ofta tänker på, alltså jag tänker så här, jag har aldrig upplevt en match live på San Siro. Jag har aldrig sett Milan spela live överhuvudtaget. Dock kommer jag göra det inom 1-2 år. Men i alla fall, jag förstår mig inte på folk som bor i Milano som inte går och tittar på en Milan-match. Alltså bor man i Milano, jag hade haft säsongskort varje säsong. Alltså vi kommer upp till 30-40 tusen. Okej, 30 var lite väl lite, men 40 tusen ungefär tror jag att vi brukar komma upp i en vanlig Serie A-match om vi inte möter ett topplag. Och det är för lite på en så stor arena. Antingen så tycker jag att man ska bygga en mindre arena, eller så får alltså, jag förstår mig seriöst inte få på folk som inte kommer på matchen om man bor i Milano. Visst, det går dåligt för laget, men jag tror laget skulle må mycket bättre om man har ett nästan fullsatt San Siro. Jag tror laget skulle prestera mycket bättre, och jag tror vi skulle få se Milan på uppgång om vi ser en fullsatt arena. Alltså jag tror det påverkar ett lag oerhört mycket. Titta bara på Juventus. De har ju också som Roma varit och sen som ett mittenlag tills man byggde Juventus Stadium. Det blev en fantastisk atmosfär. Man blev ett av Europas nu just bästa lag. Och man är nästan omöjlig att slå på hemmaplan. Likaså måste det bli för Milan. För alltså förut, för 2-3 år sedan, då var ju Milan ett lag som nästan aldrig kunde slå på San Siro. Nu kommer ju liksom vem som helst och känner sig liksom, vi kan ta Milan om vi presterar. Men förut kunde vi inte det.
Mm. Där tror jag ändå lösningen redan finns utstakad. Och då tänker jag på att för just nu så delar Milan arena med Inter. Och just för att de delar den, och just för att alltså Milan äger inte arenan själv, så blir det svårt liksom att åstadkomma vissa förändringar som kan höja atmosfären. Alltså rent alltså infrastrukturmässigt. Nu kommer ju Inter byta arena, så de håller ju på att bygga en ny arena. Och sen när de har gjort det här, när de flyttar ifrån San Siro, då kommer det finnas möjligheter för Milan alltså att liksom göra anspråk på hela arenan, vilket jag verkligen hoppas. Alltså att de äger sin egen arena, de äger liksom marken runt omkring, och då kan de liksom själva skapa en atmosfär som liksom ger det här, du vet, det här trycket där, att man känner att man går till arenan och liksom verkligen, ja, får den här känslan. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, man måste uppleva det på plats. Men just det, precis som Juventus har gjort när de byggde Juventus Stadium, det skulle Milan kunna göra på San Siro i framtiden.
Men är det alltså, nu frågar jag båda här liksom, ett tecken på att Milan kanske just planerar eller siktar långsiktigt, det är ju ändå att vi bygger ett nytt högkvarter nu, och Alltså, kan det vara ett tecken på att Milan vill börja satsa? Alltså, jag vet inte hur mycket just att bygga ett nytt högkvarter gör, men att man kanske börjar där. Sen kanske man ger sin par eller spelare. Sen arena. Alltså, man kanske har börjat ett nytt projekt nu. Det kanske är det Milan vill, alltså ett långsiktigt projekt. Och är det så att Milan har ett långsiktigt projekt och att vi planerar att vara ett topplag, ja, men vi ser 2016, då har ju Milan, om jag inte missminner, eller om jag inte missminner mig helt, så spelas Champions League-finalen 2016 på just San Siro. Att man kanske rustar om och vill göra ett topplag som just 2016 kanske kan utmana med Champions League-final. Och att man kanske gör om och tror på en långsiktig lösning. Och är det så man vill, då är jag ju jättenöjd. Och då får det gärna ta en till två säsonger och sedan blir man ett topplag. Det är jag beredd på att vänta. Men om man bara ska gå neråt och neråt och neråt, det tar jättelång tid och man inte har någon bestämd plan riktigt på vad man vill göra, då är man liksom, då är det ju absolut inte kul. Och sen även det här med att man ska byta klubbmärke, det är inget officiellt eller som, ja, det är vad jag har hört liksom på italiensk media, och det vet jag inte om jag ska tro på. Om jag ska tro på det, så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, Milan får inte byta klubbmärke, så enkelt är det.
Alltså nu du har sagt väldigt mycket. Mycket jag håller med om också, absolut. Det jag vill säga, alltså jag kan ta ett så kallat skitår med Milan. Alltså jag kan ta att vi har en säsong, två säsonger där vi kanske inte presterar maximalt sportsligt, men att det finns liksom en utstakad väg som vi går, alltså framförallt kanske i satsning med, som du säger, alltså nytt högkvarter, kanske så småningom en uppfräschad arena ifrån den betongklump som den är just nu. Satsa på unga egna spelare, alltså, som kommer ur egna leden. Cristante tycker jag verkligen ska få mer speltid än man har fått. Niang tror jag fortfarande på i längden. Just nu kanske inte presterar, men han är fortfarande ung. Han har fortfarande mycket han kan visa om man bara får förtroende. El Charavi är en ung spelare. De Chiglio, absolut. Gabriel har fått chansen nu. Låt han fortsätta få chansen. Mastur kommer sen så småningom förhoppningsvis. Låt de här spelarna få kliva fram nu och visa den Milan som ska få spela i framtiden.
Så vi kan gemensamt dra slutsatsen här av att vi hoppas på att Milan når minst då en tredje plats för CL-spel. Och om vi misslyckas med det, så vill vi inte så vill vi missa EL för att ge klubben tid och förstå och göra om och göra rätt. Som Ola, som du precis sa, en inbördes revolution helt enkelt. Okej, grabbar. Och därmed får jag tacka er så mycket för att ni deltog i dagens diskussion. Det var otroligt kul att ha er med. Så jag vill tacka dig, David Vukovic, och dig, Ola Linnon, för pratet.
Tack så mycket.
Och så får vi återkomma så snart som möjligt. Och även i svåra tider, grabbar, som dessa, så Forza Milan.
Forza Milan.